Vad roligt att få komma till er här i på, ska man ju säga, eftersom vi är på en ö, på Lidingö. Jag känner mig jättevälkommen, det var så mysigt redan när jag kom hit. Och jag känner mig inte så bekymrad över det här att vi inte har några program heller. Alltså, jag skulle säga att jag börjar nästan varje morgon med att önska att jag hade ett programblad för mitt liv. Så det blev lite ordning på saker och ting. Men sen när dagarna tar slut så kan man tänka att den här dagen blev ju ganska bra ändå. Trots att jag inte hade ett förutskrivet program. Och det verkar, vi får se, det kanske funkar så också. Jag ska börja läsa dagens evangelietext. Och den kommer från Johannes evangeliet, det fjärde kapitlet, verserna 5-26. Jesus kom till en stad i Samarien som heter Sykar, inte långt från den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten, och Jesus sa till henne: "Ge mig något att dricka." Lärjungarna hade nämligen gått bort i staden för att köpa mat. Samariskan sa: "Hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna." För judarna vill inte ha något med Samarien att göra. Och Jesus svarade henne: "Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig: ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten." Kvinnan sa: "Herre, du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det där levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap?" Jesus svarade: "Den som dricker av det här vattnet, den blir törstig igen. Men den som dricker av vatten som jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv." Kvinnan sa till honom: "Herre, ge mig det vattnet så jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten." Jesus sa: "Gå och hämta din man." Kvinnan svarade: "Jag har ingen man." Jesus sa: "Du har rätt när du säger att du inte har någon man. För 5 män har du haft och den du nu har, det är inte din man. Så där talade du sanning." Kvinnan sa: "Herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder, de har tillbett Gud på det här berget. Men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem." Jesus svarade: "Tro mig, kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." Kvinnan sa: "Jag vet alltså att Messias kommer, alltså den smorde. Och när han kommer ska han låta oss veta allt." Jesus sa till henne: "Det är jag, den som talar till dig." Det här är en lång text och en riktig diskussion som äger rum. Jag tänkte plocka ut några saker ur den här texten som jag skulle vilja prata om. Och det är ett igenkännande, ett tilltal och en gåva. I den här bibeltexten så möter vi en historia från förr. Den är närmare bestämt för cirka 2000 år sedan, så det är ganska länge sedan. Och vi vet ju inte om det här samtalet är exakt upptecknat. Anna sa något klokt här innan. Ja, hur vet man egentligen exakt vad de sa? Vem var det som var där och skrev ner det här? Och det är dessutom, men det är ju ett spännande samtal. För ena sekunden är det väldigt allvarligt och nästa sekund så är det nästan lite ironi. Och lite den här kvinnan som till och med skämtar lite med Jesus. Men den leder ju till att den här kvinnan till slut kommer på att Jesus är Messias. Men vi har inte kommit dit riktigt än. För just nu så är det en vanlig förmiddag i Samarien. Jesus och lärjungarna, de är på vandring. Det är ju liksom det som händer runt omkring den här berättelsen. Och egentligen så borde ju de som goda judar knappast upprätthålla sig i Samarien. Det är ju ett litet skumt ställe. Samarierna är ju ett blandfolk. Och de såg som orena av de som var rättrogna. Och en del här tror jag nästan har i den åldern att man har växt upp i söndagsskolan och så här. Och är det någonting som vi har lärt oss om samarierna så är att de är skumma. De är till och med så skumma att om en samarier någon gång skulle göra någonting bra, typ visa barmhärtighet eller någonting sådär, då kanske det skulle bli en helt egen berättelse av det. Bara för att det vore så unikt. Men vad vet jag, vad vet jag. Men Jesus då, han hade i alla fall kommit på kant med fariseerna i Judén som började reta sig på att han gick runt och sa att man kunde bryta mot regler. Och han gick genom Samarien och han hade som brukligt startat sin vandring tidigt på morgonen. Och sen har han kommit fram till staden Sykar där Jesus nu vilar vid brunnen medan lärjungarna går till staden och köper mat. Sykar ligger förresten i närheten av dagens Nablus. Och jag har en teori varför de kanske går dit mitt på dagen för att handla. Det är ju som så, om ni, är det någon här som har smakat på palestinsk knäfe? Där ser jag någon hand. Alltså det är ju en efterrätt, det är ju en sån här kaka. Som, alltså om man tänker sig socker fast koncentrerat. Det är otroligt gott men det är nog inte så här jättehälsosamt egentligen. Eller egentligen saker man blir glad av är väl hälsosamma. Men där har jag lärt mig av mina palestinska vänner i alla fall att knäfe, om man inte är amatör så väntar man till eftermiddagen. Den bästa knäfen görs nämligen i Nablus. Och den ska man inte köpa på morgonen för då kan man få gårdagens. Men vill man ha den bästa knäfen så nästa gång ni ska köpa knäfe, tänk på det. Köp den på eftermiddagen för då är den nybakad. Men här ligger i alla fall, dels har vi den goda knäfen och sen så har Jesus slagit sig ner vid brunnen då. Som ligger precis utanför Nablus också. Och då kommer hon. Hon som inte vågar gå till brunnen när de andra är där. Hon som de andra kanske egentligen tisslar och tasslar om. Just den kvinnan som kanske håller sig undan när de andra är där. Och texten berättar att hon blir förvånad över att hon blir tilltalad dels av en man och dels av någon som uppenbarligen är en rättrogen jude, kanske till och med någon typ av lärare. Men hon är ju en tuffing också, för när Jesus först berättar om vattnet som han erbjuder, då börjar hon skämta med den här främmande mannen. Hur skulle du få upp vattnet? Det lyckades ju inte ens han som upptäckte källan utan att gräva djupt ner. Och när Jesus berättar om det här levande vattnet som gör att man slipper bli törstig igen, så tar hon sig till och med, man kan nästan ana en liten glimt i ögat där. Hon säger att ja, men det där vattnet verkar jättebra, då slipper jag ju gå hit hela tiden för att hämta mer. Så att det var ju definitivt en kvinna som kunde tala för sig och hon verkar ju faktiskt haft ett visst sinne för humor också. Men än så länge så har vi ändå bara ett samtal, en vardag, en förmiddag vid en brunn. Visserligen mellan två ganska ovanliga personer. Men sen tar berättelsen en annan vändning. För Jesus han vet ju helt plötsligt allting om den här kvinnans liv. Och då säger hon, Herre, jag ser att du är en profet. Hon hör Jesus tilltal och känner igen honom. Men det är inte bara hon som känner igen Jesus, utan vad som är lika viktigt är ju att Jesus känner igen henne. Hon blir igenkänd. Och det här är ju någonting som är värdefullt. Jag tänker, nu har ju nästan hela samhället blivit som en tävling i att få bli igenkänd. Vi har aldrig varit så uppkopplade någonsin i hela världshistorien. Vi kan ta upp vår telefon och prata med människor i hela världen och skicka meddelanden till dem och tycka, kommentera saker. Och samtidigt så säger massa rapporter att människor är ensammare än någonsin. Att ensamhet håller på att bli ett folkhälsoproblem. För den som läste tidningen i morse så var det en artikel om en, som det heter, framgångsrik influencer. Alltså någon som i sociala medier har kanske hundratusentals följare. Men som det berättas i artikeln mår dåligt. För att hon ser att andra också får uppmärksamhet. Och att det inte kommer tillräckligt mycket inbjudningar till olika kändisfester där andra visar sig. Så trots att det är en person som uppenbarligen via sociala medier har kontakt med några hundratusentals människor, så känner personen sig ensam för att den ser att andra verkar göra lika häftiga eller häftigare saker också på sociala medier. Det har till och med dykt upp ett begrepp som det är sånt här som mina barn som är lite poppigare än mig brukar kunna använda, som heter FOMO. Fear of missing out. Alltså fruktan att vara vid sidan om. Och det är väl en sak, om vi nu pratar om igenkännandet. Att i Guds rike så ska vi inte behöva ha den fruktan. Utan det finns någon som känner oss. Här är vi inte styrda. Vi behöver inte vara styrda av rädslan och hamna vid sidan om. Utan det finns någon som känner igen oss. Sen kommer nästa del. Den här som jag funderade på, tilltalet. Det tycker jag är spännande. För här har vi faktiskt Gud som talar till en människa. Och har ni tänkt på att det är ganska mycket prat om röster och vad Gud säger nu för tiden? Och jag blir ganska förskräckt vad människor påstår att Gud säger. Idag så väntar vi fortfarande på kanske ett fredsavtal i Palestina. När man har tittat på, när man har rest där, eller man tittar på video nu, så ser vi militanta, som det heter, bosättare, som numera filmar sig själva och berättar att de tänker driva ut alla palestinier för att Gud har lovat dem landet. Gud har gett dem den rätten. I Ukraina så hänvisar ledarna i Ryssland till att det handlar om religion och tradition när man går in och ska erövra och begå hemska brott mot ett annat folk. Vi har nationalister som har börjat hänvisa till kristendom. Det är kristna traditioner. Man bedriver ett kulturkrig. På något sätt har vi börjat att inom den kristna tron damma av gamla förlegade idéer. Om det är någon som gillar film här, så gick ju alldeles nyligen filmen om Queen Elizabeth av Elizabeth Tudor, där Kate Blanchett spelar drottningen, eller när hon är prinsessa egentligen. Och här berättas det hur en av biskoparna, för det här är också då i konflikten mellan protestantismen och katolicismen, och där en av biskoparna då skriver ett brev till personer i England där han utlovar att om någon lyckas mörda den här prinsessan, så är det en gudomlig handling. Och man kommer att mottas utav änglar i himlen. Nu vet jag inte om det var exakt så, men man vet ju att någonstans det här ungefär så här gick ju den här kampen. Och det här är ju någonting som dock händer på 1550-talet. Och det skulle väl vara bra om vi kunde säga att så här korkade var kristna på medeltiden. På 1550-talet. Men 2024 så kan vi lyssna på patriarken Kirill i Ryssland som pratar om att det är en helig handling att ge sig iväg och mörda människor i Ukraina. Att man får syndernas förlåtelse om man dör i krig. Snälla någon, det är 2024. Vad hela friden har fått oss att gå igång på idéer som borde tillhöra medeltiden. På fullt allvar så har vi kristna i världen som säger att ja, nu måste vi gå tillbaks till traditionella värden. Det är inte bra att kvinnor inte är hemma, att de utbildar sig. De måste ju föda barn så att vi får fler soldater till krig. Sånt trams predikas idag i kyrkorna. Något som verkligen fick mig att reagera, det är, jag försöker följa den politiska diskussionen i USA, men också diskussionen inom kyrkorna. Och att det finns inom konservativa kyrkor en kritik mot att pastorer predikar för mycket om Jesus. Därför att Jesus inte är tillräckligt nationalistisk. Jesus pratar om icke-våld. Jesus pratar om alla människors lika värde. Den amerikanska baptistpastorn Russell Moore, som förut har varit en väldigt stark förespråkare för konservativa värderingar, går ut nu och säger att vad har vi för kristendom där kristna går ut och säger att Jesus har blivit för politiskt korrekt, att hans läror är för veka och för liberala. Att vända andra kinden till har blivit för mycket woke. Hur kom vi till punkten där Jesu budskap har blivit för veka för oss konservativa kristna? Det finns till och med nationalistiska partier även i Sverige, Sverigedemokraterna, om man läser deras kyrkopolitiska program, så pratar man om att man ska främja en kulturkristendom, en kulturell kristendom som kanske inte har med tro att göra. Och det blir ju ganska lustigt, för jag måste ju säga att Jesus, var han en kulturbärare? Det är väl svårt att tänka sig en mer kulturellt missanpassad person än Jesus, som ständigt retade gallfeber på etablissemanget. Så är det så att Guds röst verkligen kallar oss att gå ut i krig, eller att vi ska bli mer konservativa, att kvinnor ska stanna hemma, eller att man ska vara emot aborter. Det är också ganska konstigt. För ena sidan då så säger Guds röst tydligen att man ska vara emot aborter. Å andra sidan så säger Guds röst att det är jätteviktigt att alla ska kunna ha vapen. Så att det är jätteviktigt att man räddar ofödda barn så att de kan bli skjutna i skolor eller massskjutningar efteråt utav en massa vapen som också Gud har sagt åt oss att vi ska ha. Jag har svårt att förstå den logiken. Och jag tror inte riktigt att det är det som Gud vill säga till oss heller. Och det där är väl det som är lite krångligt, att det kan finnas en överskattning av det här med de budskapen på eldskriften på väggarna och de brinnande buskarna som talar till en. Kan det vara som så att man helt enkelt lägger in sina egna önskningar och politiska värderingar i vad man, och sen så lägger man till Gud ovanpå det istället? För när Jesus har känt igen den här kvinnan och dessutom då har pratat om hennes hemska, omoraliska livsstil som det måste ha varit på den tiden, det är nu man tänker då att när han vet vem hon är, nu kommer ju, vad ska Gud säga om det? Nu kommer väl strafftalet, ni vet, eld, svavel. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Oj, 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 vad hon ligger i sig till. Men vad säger Jesus istället? Om det här vore ett rättsfall, då skulle man ju kunna säga att ja, nu är det dags för åklagaren. Och i skuldfrågan så har åklagaren att framföra ingenting egentligen. Han som uppenbarligen vet allt om den här kvinnan gör inte någon som helst fördömande av henne. Vad är det vi letar efter egentligen om vi då söker det här tilltalet ifrån Gud? Jag vet inte om det är några här som gillar så här sci-fi-litteratur. Jag kan tycka om det lite grann. Det finns en bok som är skriven av en engelsk författare som heter Douglas Adams som heter Liftarens guide till galaxen. Och den handlar ju om ett antal bizarra människor som åker runt i universum och så söker de svaret på den stora frågan. Nämligen frågan om livet, universum och allting. Nu måste jag bara kolla. Är det några i publiken som vet vad svaret på den frågan är? Är det bara jag som har läst? Där är någon. Vad är svaret på frågan? 42, precis. Det är ju det. Det är ju som så att när man letar efter svaret på de stora frågorna här så kanske man inte får det man vill. Och det är också, det finns en annan episod i den här boken som jag älskar. Och det är när det här sällskapet som åker runt kommer till den här en avlägsen planet som heter Prelimtarm av något skäl. Och där, dit åker man, för där finns Guds sista budskap till mänskligheten. Och det här är en plats man, det är stora våndor att ta sig dit, det är riktigt äventyrligt. Och så kommer man till en stor, den sista delen när man ska komma fram till då det här bergsväggen där Guds sista budskap till mänskligheten eller till universum står i 10 meter höga eldsbokstäver på ett berg. Så vandrar man då framåt det här som en pilgrims, ja, karavan. Och sista biten går dessutom genom en öken. Och där i den här öknen så säljer massor med människor. Då går man mellan människor som säljer olika souvenirer. Har ni varit med om det förresten när man är ute och reser? Om man ska besöka någon så här helig plats. Ni vet där man går och tittar efter spåren efter Jesus. Eller kanske Petrus. Eller någon profet. Eller någon prelat. Och så tänker man att här måste man känna närheten till Gud. På den här heliga platsen. Och istället är det ofta som så att det är liksom ropen från souvenirförsäljarna som nästan överröstar allting annat. Ja, det är nästan det som blir saker man kommer ihåg istället. Men här kommer ju då så småningom då, eftersom våra pilgrimer i boken när de har löst sin jättedyra biljett och gått förbi alla souvenirförsäljarna och gått genom öknen, så kommer man fram till den 10 meter höga eldskriften på bergsväggen med Guds sista budskap till universum. Och när man äntligen kan läsa texten så står den där svaret. Det lyder, ja, jag vet, nu hade ju några läst boken redan. Men jag gillar det här. 10 meter höga eldbokstäver, lysande av eld. Vi ber om ursäkt för alla olägenheter. Det är ungefär lika upplysande som att svaret på frågan om livet, universum och allting är 42. Det kanske inte är så dumt som ett antiklimax i det här sökandet efter Guds tilltal. Därför att vad det säger egentligen är ju att vi måste faktiskt göra en egen bedömning. Vad som är rimligt och vad som är gott och vad som är bra. Vi kommer att tvingas att ta egna beslut även om vi hade hoppats att någon annan skulle tala om för oss vad vi skulle göra. Och det är väl det som gör att man kommer liksom inte ifrån det här desperata sökandet efter det slutgiltiga budskapet. Man hoppas att Gud ska viska i örat vad man ska säga eller vad man ska göra. Kanske för att slippa avgörandena själva. Och jag tror faktiskt att det är väldigt många människor som får tilltal av Gud, inklusive vi själva. Det är inte svårt att hitta Guds tilltal. Det finns i Bibeln, i Jesu ord, och det finns i våra hjärtan också. Därför att jag tror att de människorna som handlar på Guds tilltal, de gör någonting gott. Det leder inte till att man går ut och tänker att man ska döda människor. Inte att man ska starta krig eller att man ska begränsa andra människors liv. Utan faktiskt att man vill göra någonting bra. Jag kom precis hem från en resa i Colombia där jag var och träffade partner som jobbar med min arbetsgivare Diakonia. Och vi var i ett område där lokalbefolkningen hade drivits bort av ett stort gruvbolag. Gruvbolaget hade egentligen inte rätt att göra så. Därför att det fanns lagar som reglerade att de inte fick förstöra naturen. De fick inte jaga bort människor. Men de hade gjort det ändå. Och när lokalbefolkningen försökte protestera mot det här gruvbolaget så blev man hotade. Man hotades med olika rättsprocesser. Man hotades med stryk, rent ut sagt, ifrån olika vakter. Men man organiserade sig och gjorde motstånd. Och lyckades driva det här till en rättsprocess där man hade med sig advokater som också då hade satt sig in i deras situation. Och det var väldigt spännande därför att jag skulle få vara med på den här processen i domstolen. Och vi var faktiskt observatörer från massa olika länder. Vi var nästan 100 personer som kom till den här lilla staden som ligger utanför Medellin. Staden heter Jeriko. Det är inte samma som murarna brukar rasa på när man spelar trumpet. Ni vet, den som låg i Palestina då. Utan i den här lilla staden så hade det här stora gruvbolaget tänkt att nu ska vi trycka till befolkningen i domstolen. Och så helt plötsligt så dyker upp massor med människor som vill vara med på domstolsprocessen. Och dessutom så visar sig att de här lokalbefolkningen då, som bolaget försökte få fängslade faktiskt, hade med sig advokater som dessutom var pålästa. Och det slutar när inför våra ögon så utspelas ett helt drama där man blir jätterädd. Man hade inte väntat sig det här. Utan helt plötsligt så visar sig att den stora rättssalen där man skulle ha förhandlingen, den måste tyvärr renoveras. Så att vi kan inte vara där idag. Jättejobbigt. Och då börjar ju massa människor, eftersom det är med så många personer som har kontakter, de börjar ringa till kommunpolitiker och till tidningar och sånt här, vilket leder till ännu mer uppståndelse. Och helt plötsligt, tack gode Gud, så behöver inte rättssalen renoveras längre, utan då kan man öppna den. Och man får till en domstolsprocess där riktiga advokater är med. Och då visar sig att bolagets advokater, som bara hade tänkt sig att de skulle komma dit och skrämma människor, de har ju inte förberett någonting. Så istället får hela processen avbrytas. Okej, vad skulle vi komma till där då? Jo, det jag skulle säga var ju att var samlades människorna? Var någonstans, vilka var det som drev det här upproret, kan man säga, från lokalbefolkningen? Jo, det var kyrkan. Det var den lokala prästen som ställde sig längst fram när människorna behövde hjälp. Där har vi nog en kyrka som har lyssnat på Guds röst. Och det är väl det som man får fundera på lite grann, att världen är ju full av människor som faktiskt hör Guds röst och gör bra saker utav det. Sådana som misslyckas och reser sig igen, som inte är felfria men försöker göra sitt bästa. Och här kommer vi till den sista delen som jag tänkte prata om, gåvan. För det är det som Jesus lovar oss, att om vi tar emot, om vi lyssnar på Jesus, om vi lyssnar på evangeliet och tar emot det levande vattnet, så får vi också kraft att göra något för våra medmänniskor. Vi, alla små ofullkomliga människor som inte kan hitta en liten brinnande buske, inte ens när man fryser på morgonen på pendeltågsperrongen, eller som möjligtvis då får reducera eldskriften på väggen till att man kanske hittar rätt skylt på som säger om tåget är försenat eller inte. Och den där mystiska rösten som man hör i ensamheten på morgonen, det kanske är Radio Stockholms trafikinformation. Men ändå, i våra då vanliga gråa vardagar, när vi går och bär på våra vanliga små krukor till våra vardagliga brunnar, och med andra då ord gör precis det som vi gör varje vanlig dag, så finns Jesus där, känner igen oss, känner till allt om oss, men älskar oss och erkänner oss ändå, trots våra fel och brister, och erbjuder alla oss att vara del av hans verk i stort eller smått. Så gåvan, precis som till den samariska kvinnan, så erbjuder Jesus att vara del, att ta del av hans levande vatten som släcker mer än törst, och dela den gåvan med andra efter den förmåga vi har.